Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Mot Smarason, det där är utmärkt. Ja, det är bra gjort. Det är så pass bra så det är 1-0. Det är ett mönsteranfall. Det är oerhört vackert. Hammarby tar ledningen med 1-0. Wow!
Redan som tonåring flyttade Arne Smarason från Island till Holland för att utvecklas som fotbollsspelare. Och han är en del av den nya isländska fotbollsgenerationen som inte bara tar Europa med storm under EM utan även har gjort ett rejält avtryck i allsvenskan. Faktum är att allsvenskan har fler representanter i det isländska landslaget än vad man hade i det svenska landslaget under EM i Frankrike. Arne Smarason har varit med på resan där Island under Lars Lagerbäck blivit en kraft att räkna med. Och i den här podden berättar han hur Lagerbäck lyckats få den lilla fotbollsnationen att drömma större.
Inför första matchen, jag kommer ihåg, vi hade en PowerPoint-show från honom. Och då hade han direkt en slide med text var det stod liksom, vi ska dit. Vi ska till Brasilien. Det är inget snack. Det var där det började liksom.
Från Island till Holland, vidare till Danmark och sen Sverige. Åt gästspel i Ryssland och nu Sverige igen. Arne Smarasons karriär har varit långt ifrån spikrak och i podden berättar han om den tunga tiden i Helsingborg. Där han plötsligt hamnade i Henrik Larssons frysbox och dessutom fick höra att han tjänade alldeles för mycket pengar.
Den meldingen jag fick, det var att du måste lämna eller så du kommer inte spela här. Om du inte lämnar så får du inte spela.
I Hammarby har Arne Smarason börjat om och skrivit ett långvarigt kontrakt. Men säsongsinläggningen har inte blivit vad klubben hoppades på. Och det har ryktats om att tålamodet har börjat tryta även hos spelarna. I den här podden berättar Smarason om vad som egentligen låg bakom krismötet där spelarna rensade luften med Nanne Bergstad.
Det var ganska många nya spelare som har kommit in och vi ville bara få lite mer tydlighet, kanske med spelarna emellan också, att vi förstod varandra vad vi skulle göra i vissa situationer.
Och som vanligt inleder vi poddintervjun med en faktaruta. Ålder?
27.
Familj?
Singel.
Bor?
Maria Torget, Södermalm.
Utbildning?
Gymnasium.
Lön?
Helt okej.
Vem är enligt dig historiens största fotbollsspelare?
Zinedine Zidane.
Vilken är din bästa fotbollsupplevelse?
Det är cupsegrar i Holland och Danmark.
Vilken egenskap beundrar du mest att andra spelare har på planen?
Snabbhet.
Vad har du fått nöta mest på i din egen karriär?
Nöta?
Jag tränar hårt på att liksom bli bättre. Vad har du tränat mest på i din karriär?
Nej, jag skulle nog säga snabbhet också.
Det kan ju vara mycket snack på planen. Vad är det värsta du har hört?
Knulla din mamma.
Jag utgår...
Får man säga det?
Ja. Allt är fritt här. Utgår från att du har ett favoritlag i fotboll. Varför blev just det laget ditt favoritlag och vilket är det?
Mitt favoritlag, det är Liverpool i England. Alla på Island har sitt eget, eller vi kollar mycket på engelsk fotboll och alla har ett favoritlag där. Jag började hålla på dem när de köpte, det var en rolig historia, de köpte Stan Collymore. Då var jag 5-6 år gammal. Jag tyckte det var en cool spelare då. Så det var liksom, det var anledningen till att jag började hålla på Liverpool. Roligt nog.
Vilken är den bästa spelaren du spelat med?
Alfonso Alves, tror jag, skulle jag säga.
När du då var i holländska Heerenveen?
Ja.
Vad är lycka för dig?
Lycka är vara sunt, att alla runt omkring mig mår bra. Ja, att folk har det bra, att man själv har det bra tillsammans.
Vilken talang hade du helst velat ha som du saknar?
Jag hade kanske velat vara bättre på... det är en svår fråga. Det är en svår fråga.
Du är komplett helt enkelt.
Nej, jag skulle inte säga att jag var riktigt bra på många ting. Men jag är inte heller dålig på många ting.
Har du någon favoritsvordom?
Svordom? Nej, jag svär inte så mycket.
Vilket ljud ogillar du?
Alarmen på morgonen.
Om himlen finns, vad vill att Gud säger när du kommer dit?
Tjena gubben, läget.
Vilket yrke är du glad att slippa?
Jag respekterar folk som har ett hårt arbetande jobb runt omkring i världen. Men det kanske man som fotbollsspelare, man blir ganska... Man inser att man har det ganska bra. Att det är många som får jobba väldigt hårt för sin inkomst och så bland annat. Så nej. Något sånt. De som jobbar nere i grytarna i Peru eller något sånt. Ja.
Det är du glad att slippa.
Det är jag glad att slippa.
Det är 8 år sedan Anders Marason debuterade för det isländska A-landslaget. Och fram till idag har det blivit 18 landskamper och 2 mål. Länge hoppades han få en plats i Lars Lagerbäcks EM-trupp och var med och kämpade om det. Men han räckte inte riktigt till. Nu får han istället nöja sig med att följa EM-äventyret via Snapchat med polarna i laget och TV.
Island har ju överraskat alla. Är du själv lika överraskad över framgångarna i EM?
Ja, det kan man säga att man är. Det är klart man är. Förväntningarna var ju inte höga innan EM. Så det är liksom, vi har ju haft det innan med damlandslaget när de kom till EM första gången och inga förväntningar och det gick inte så bra kan man säga. Nu är det ju klart att det är ett annat lag, organiserat lag. Man trodde ju alltid, eller hoppades på det, att de skulle få lite avancemang. Speciellt första matchen där mot Portugal. Och om de skulle få ett bra resultat där, då kanske man visste att allt kunde hända. Men det här går ju över alla förväntningar och vinna gruppen, det måste man säga.
Hur är det för dig som ju ändå i perioder varit en del av det isländska landslaget. Du hade ett hopp om att komma med även till EM i Frankrike. Hur är det att följa det plötsligt nu och inte vara en del av gruppen? Dina kompisar, många av dem.
Det var ganska svårt i början. Speciellt... ja, vi har ju, jag har ju två lagkompisar som skulle åka dit. Och det är klart det var lite svårt att se dem åka iväg. Och man själv stannar kvar hemma i Sverige. Jag har inte varit med hela kvalifikationen. Så stora förväntningar hade jag heller inte. Men man hoppades ju alltid på det. Att till slut man skulle få bli kallad. Men nej, det blev inte så. Så det... Alltså man är en islänning. Vi är inte så många. Så vi är väldigt stolta över vårt lag och vårt land. Och det är jag också. Så det är inget, alltså de flesta, eller nästan alla i laget, är ju mina kompisar. Jag har spelat med dem genom alla ungdomslandslag och U21 EM och liksom det, man är stolt av dem helt enkelt. Det är så.
När inför uttagning fick du något besked av Lagerbäck eller du var bara inte med i truppen?
Nej, jag fick inget besked. Det är inte då.
Hur mycket kontakt har du med de du känner nära i laget?
Jo, ganska mycket. Man vill ju inte störa dem för mycket heller. Men lite sms och Snapchat och så. Det brukar man väl alltid göra. De har ju, de har ju sin egen tid också där i Frankrike och på hotellet och avslappningen. Så man får några roliga Snapchat ibland också.
Hur, när du ser matcherna, hur glad blir du, hur galen blir du liksom när Traustason trycker in 2-1?
Ja, det är faktiskt, det är roligt att säga, det är länge sedan man har känt så när man kollar på en fotbollsmatch. Det är inte så ofta man har såna stora känslor för när man kollar på en match. Så det är väldigt roligt att uppleva, även om att man inte är där, att man ändå känner den känslan när det går så bra för Island. Det är väldigt starka känslor faktiskt.
Vad får du för reaktioner hemifrån, eller har du liksom kompisar som är på plats på läktaren?
Mina föräldrar var där faktiskt i Paris på matchen mot Österrike. Så man fick följa med ganska tätt inför matchen och efter matchen kan man säga. Och det, vilken match att vara med på.
Ja, herregud. Det räcker ju att man tittar på eran Islands kommentator när han blir helt galen. Och allt så, alltså man får gåshud bara av det. Så
ja, exakt. Han är lite känd för det. Han var en väldigt bra spelare själv också innan. Riktig lirare. Hade tyvärr otur med sina skador, men han var en riktig lirare på Island. Och han har haft sina sådana moment också. Han kommenterar engelska ligan på Island och han har haft sina utbrott också innan, kan man säga. Det är väldigt roligt.
Det är ju svårt för oss kanske att greppa, men hur stora är de spelarna på Island?
Väldigt stora. Jag var på Island nu i början av juni. Och allting handlade om EM. Det fanns stora reklamskyltar på alla de största företagen. Det var alltså billboards. Det var på TV, alla reklam. Det är fotbollsspelarna som är i centrum. Så det... Nej, som sagt, 10% av Island har varit i Frankrike på plats. 70-80% av hela landet kollar matcherna. Så det är väldigt stort.
I Sverige blir det ju naturligtvis fokus på Lasse Lagerbäck. Hur stor del, det är ju naturligtvis inte så att han är enda förklaringen. Det är ju ingen som påstår. Men liksom, hur stor del av, ligger han bakom den här framgången?
Jag var med första gången när han kom in. för, vad är det, 4 år sedan. Och det jag tror det största ändringen med honom var att han fick spelarna till verkligen att tro på att de kunde vinna fotbollsmatcher. Han kom in till, det var kvalifikation till VM i Brasilien. Inför första matchen, jag kommer ihåg, vi hade, hade en PowerPoint show från honom. Och då hade han direkt en slide med text där det stod liksom, vi ska dit. Vi ska till Brasilien. Det är inget snack. Det var där det började liksom, troen på att att vi själva kunde göra det, för vi hade ju ett spännande lag, många från U21 som precis hade kommit upp i A-laget, och det visste han också om när han kom att det fanns möjligheter. Men
kan man inte ibland, för ibland kan det ju bli så att ledare säger att vi ska dit, och så vet alla på något sätt att jo, men det är ju inte troligt att vi lilla Island når det. Alltså, vad var det som gjorde att han fick er att tro att det var möjligt?
Jag vet inte, det var väldigt speciellt. Han var från minut ett, han fick väldigt mycket respekt direkt, kommer jag ihåg. För innan det hade kanske varit lite, ja, isländska tränare, all respekt till dem, men det var kanske inte samma status som ändå Lagerbäck har ju haft en bra status och gjort det bra. Ni kanske inte tycker det i Sverige, men alltså han gjorde det bra i sin tid där, så han har ett bra namn, eller hade ett bra namn innan han kom till Island. Så det var liksom, det började redan där att alla lyssnade på vad han sa, och det var inget det var inget mer om det. Jag tror det var en viktig del.
Spelmässigt då, vad tycker du att han har infört där? I Sverige var det ju så att man på något sätt lite tröttnade på att hans fotboll, även om den var framgångsrik och tar Sverige till mästerskap, att den blev kanske lite för mycket riskminimering. Och...
Jo, men det är ju så Island spelar också. Det är ju väldigt... Det finns inte många risker i själva spelet, men när det väl kommer moment, då har spelarna energi och ta sig fram och tro på det. Som de har gjort nu under EM och hela kvalifikationen. Men jag tror det, en av viktigaste delarna var att få ihop den här organisationen. Få den till att fungera. Det, alltså, han säger samma sak inför varenda match. Så spelarna vet exakt vad de ska göra. Och det var kanske det som hade fattats lite tidigare. Det var organisationen.
Någon, om det var i det offside-reportaget att du också var med, där man pratade om att tidigare var det kanske lite oproffsiga inställning från spelarna. Man hade mycket regler om hur man skulle sköta sig, men kanske att man gjorde andra grejer som spelare smet ut på kvällar och sånt. Medan Lagerbäck kom med något annat, att det var ert egna ansvar. Har det också varit en faktor?
Ja, det kan det ha varit. Men jag tror det viktigaste var liksom att innan då var vi bara lilla Island, och det var ingen som hade några förväntningar att vi skulle göra någonting. Och ja, kanske lite spelarna också, även om alltså man är ju professionell som spelare, men det var på ett annat sätt. Hela nationen, det kändes som att hela nationen stod inte riktigt bak fotbollslandslaget. Det var mer handbollslandslaget som...
Handbollslandslaget var mycket populärare, ja, och framgångsrikare.
Ja, mycket mer. Så det var, vi var liksom alltid lite bak, kan man säga.
När kände ni, för du var ju med lite där i början på VM och sånt, när kände ni att det han sa, det kan vi faktiskt göra? För det gick rätt bra redan i VM-kvalet.
Ja. Nej, men det var... Det var väl där, vad ska man säga, kanske i mitten av den kvalifikationen, att vi hade ändå ganska bra position. Det kändes som att vi hade fått igång vår organisation och vårt sätt att spela. Det kanske inte alltid roligt att se på, men det gav resultat. Och nej, det var då, tror jag, att... ja, de flesta kände så att vi, fan, vi är på väg någonstans. Alltså. Ja, sen kommer vi i playoffet där mot Kroatien och 0-0 hemma. Ja, vi behöver, ja, så det är bra resultat, 0-0 hemma. Sen tror jag bortamatchen Mandzukic får rött kort också. Så vi är 11 mot 10. En halvlek kvar. Och jag vet inte, jag... Det kändes som att allting... Alltså då kändes det som att vi ska dit alltså. Vi ska till Brasilien. Allting gick vår väg, kändes det som. Men sen blev det inte så till slut. Och jag tror att i nästa kvalifikation att vi har tagit den andra halvleken mot Kroatien.
Där ni då förlorade, för som inte minns. Det blev 2-0 till Kroatien till slut, och de åkte till Brasilien och ni fick stanna hemma.
Exakt. Jag tror det var en viktig match.
Alltså var det att ni tappade lite fokus för att ni kände att de har en utvisad, det här ska vi fixa?
Ja, jag tror det. Jag tror det. Det var inte klart. Men kanske vi... Jag såg också några intervjuer efter matchen och så, hur folk pratade. Det kändes som att folk trodde att vi redan var där. Men medan i den här kvalifikationen var det... Nej, det är inte slut förrän vi verkligen officiellt är på plats. Och det såg man igenom den här kvalifikationen. Så det var en viktig match i det hela.
Nu är det ju England. När vi spelar in den här podden så är det ett par dagar innan Island ska möta England i en åttondelsfinal. Alla matcher Island spelar i detta EM är ju den största någonsin. Återigen denna matchen. Hur sugen är du på att kasta dig ner på ett plan till Nice för att se den?
Väldigt sugen, kan man säga.
Har du tagit upp det med en annan?
Nej, det har jag inte gjort redan. Det är... Kanske man ska göra det. Kanske man får ta några extra löp istället. Nej, det är klart det hade varit roligt. Man fokuserar på Hammarby, men alltså... Det är den största matchen i Islands historia. Det hade varit nu varenda match i 2 år. Att det är största matchen någonsin. Och att få möta England nu i... ja. Det är... Det är väldigt speciellt för många islänningar, för att engelska fotbollen har varit så stor på Island. Och jag tror isländsk fotboll har påverkats väldigt mycket av engelsk fotboll genom åren. Och det är inte så ofta vi har fått möta England. Så det... Nej, det är klart man är sugen att åka dit.
Hur går det?
Hur jag går?
Nej, hur går det i matchen?
Matchen?
Mm.
Det kommer inte... Jag tror det kommer vara lite samma matchbild som i de andra tre matcherna Island har spelat. De kommer backa lite hemåt, hålla sin organisation, jobba för varandra, slå lite längre bollar på Kolbein Sigthorsson som brukar vinna sina luftdueller. Sen när de väl får... fasta situationer, inkast, hörnor, frispark. Vi är väldigt stärka på de bitarna. Och sen våra kontringsläge. Vi har spelare som är snabba, har mycket energi. Även om de har försvarat sig i 90 minuter så kan man ändå ta den här avgörande löpningen på slutet. Så. England har inte haft så lätt med att göra mål i den här turneringen, och det känns som att ja, alltså de har individuell klass, det är inget snack om det, men jag har lite frågor om deras lagvilja, lagmoral, så det är kanske där vi kan vinna lite på dem på måndag.
Vi får se hur det går. Om man tänker sig... Det är ju Lagerbäck ju en förklaring så att säga, hjälpte till att höja. Men vad är det som gör att ni ändå kan få fram så många duktiga fotbollsspelare från ett så litet land? Vad är det? Är det här med inomhushallar, eller är det tränarutbildning? Man har ju läst olika förklaringar till vad det beror på, det här isländska fotbollsundret?
Ja, alltså det är svårt att säga, för att de flesta spelarna som spelar i landslaget nu, de, alltså vi hade ju inte de kunskapshallarna när vi var unga. Och de, det var först för 10 år sedan de hallarna kom och man kunde spela på storplan 11 mot 11 utan snö och vind ja, hela året runt. Jag tror det här med tränarutbildningen, det är en viktig faktor. De har gjort många, ja, vad ska man säga, många test på det, jämfört med Norge till exempel. Där har de, när de är unga, att de tränar en gång i veckan och det är en farsa som tränar. På Island är det redan när du är 5-6 år, du har en tränare som är utbildad på träningen. Du tränar 3-4 gånger i veckan. Jag tror det är en väldigt stor del av det. Absolut. Sen är det det här med små, ett litet land, stort hjärta. Man vill liksom, man vill visa sig framför, ja, man är stolt. Man är stolt över sitt land, och jag tror mentaliteten, man ska aldrig undervärdera mentalitet i sport.
Jag gillar ju den här en historia som Islands eller Nordirland och så, men detta EM har ju fått mycket kritik för dålig fotboll. Det är liksom de stora lagen och storstjärnorna briljerar inte. Och de små lag, jag kan ju gilla det som en motsats till Champions League, där de rikaste klubbarna köper de bästa spelarna. Vad känner du inför EM? Du tycker det är det bara häftigt, eller vill du också ha det här lite finare spelet?
Nej, jag tror det är, ska man säga, som islänning så är det klart jag tycker att det är okej med det här spelet. Men ja, jag tror att det kan vara okej i gruppspelet. Men det är klart, till slut så är det ju alltid bästa nationerna som tar sig vidare och längre in i turneringen. Så jag tror att de kanske de bästa matcherna, de har vi lite till gode, tror jag. Men ja, det, man gillar alltid såna matcher med stora underdogs, och det är roligt att se. Det är, jag vet inte, men det har med hjärta att göra. Det är inte, det här kanske inte med fotbollsteknik och ja, positionsspel att göra. Men jag vet inte, jag tycker det är roligt att se på.
Nu slutar Lars Lagerbäck. Det låter ju på förhand som ett mardrömsuppdrag att ta över efter honom. Eller vad tror du händer med Island efter EM? För jag menar, även om man åker ut mot England eller går ännu längre, så blir det ju en ny tid, så att säga, tror du?
Det, han som kommer ta över, det är ju, han har ju varit med hela vägen. Första 2 åren var han assisterande, och sen de senaste 2 åren har han varit cheftränare också tillsammans. Så jag tror han har lärt sig väldigt mycket av Lagerbäck och tagit mycket med sig från honom. Men det är alltid en bra fråga vad som kommer att hända efter ett sån succé. Man ser det ute i Europa också, lag som vinner titlar och så, de kanske nästa år de slappnar av. Så är det med Chelsea nu förra året. Man vet inte. Det är väldigt svårt att säga. Det är klart man hoppas på att det här bara kan fortsätta och att sky is the limit för Island. Men
jag menar, det här ger ju en massa pengar till isländska förbundet. Vart tar de vägen? Går de till spelare eller går de till förbundet? Och vad använder man pengarna till, tror du?
Nej, jag tror i första läget så hade jag varit chef på det isländska fotbollsbundet, så hade jag ju för det första givit det till ja, klubbarna runt omkring i Island. Faciliteter för ungdomar, man kan aldrig få, alltid förbättras på det sättet. Även om det ser bra ut nu med alla dessa haller och inomhus och sådär, att man kan alltid göra ännu bättre. Så jag tror att det kommer bli en bra investering för den biten. Ännu fler tränare som är utbildade på ännu högre nivå, kan man säga. Sen är det klart, det är klart spelarna ska ha sina bonusar också. De som spelar i EM, och jag tror de har en bra överenskomst också.
Hur ser du själv på framtiden? Vill du vara en del av Islands landslag efter EM?
Ja, det är klart man vill. Det har alltid varit mitt mål. Jag har ju varit med lite under åren. Jag tror jag spelat 17 eller 18 landskamper och 2 mål. Så det är klart man vill vara med. Det är alltid väldigt speciellt att spela för sitt land. Men det gäller att det börjar med att prestera i sin egen klubb. Det är där allting börjar. Det börjar på träningsplanen. Man får göra det ännu bättre, helt enkelt.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Strax bara minuten kvar av ordinarie speltid. Naturligtvis en del stopptid. AIK är slarvare och ger möjligheter för Smarason. Smarason tar sats. Smarason skjuter! Och vilket mål! Herregud, vilken bössa! Smarason gör 3-1 för Helsingborg. Ja, han har varit utfryst, utlånad och spelar på lånad tid i Helsingborg. Här dunkar han in 3-1 målet.
2010 vann Helsingborgs IF cupen. 2011 skruvade man upp det och tog dubben, både Allsvenskan och Svenska cupen. Och 2012 så tog man klivet ut i Europa och spelade i Europa Leagues gruppspel. Så det var inte konstigt att Arno Smarason blev lockad av att komma till Helsingborgs IF sommaren 2013, då klubben toppade Allsvenskan. Verkligheten hann ganska snabbt i kapp klubben efter det, och Arno Smarason fick vara med om en rätt brutal resa nerför innan han tvingades iväg från klubben.
Din karriär, även om den började på Island, men du flyttade ut väldigt tidigt till Holland och Heerenveen. Då var du bara 14 år gammal.
Ja, 15 var jag.
Ja, hur kommer det sig att Heerenveen värvade dig, och varför ville du gå dit?
De hade en isländsk scout som var en tränare på Island. Han hade varit ungdomstränare i Heerenveen innan. Så jag och 2 andra, vi fick komma och provträna en vecka. Och efter den veckan så erbjöd de mig ett halvårskontrakt. För jag, innan man blev 16 så fick man inte skriva på en ordentlig proffkontrakt. Så första halva året var jag där på amatörkontrakt, kan man säga. Och sen när jag fyllde 16 så skrev jag en 3-årskontrakt där. Det var det här jag ville. Man ville bli fotbollsproffs. Och det fanns inget annat än att, kan man säga, ta nästa steget. Då kändes det som. Det hade gått bra på Island och ungdomslagen, och sen dök det här upp, och holländska skolan har alltid varit väl högrankat när det gäller ungdomsakademier. Och det kändes rätt. Heerenveen är väldigt bra på det också, på sin ungdomsakademi. Och jag hade väldigt fina år i Holland kan man säga.
Det... Var det inte tufft att flytta dit som 15-årig?
Första halvåret var väldigt tufft. Det var väldigt tufft. Du pratar inte språket. Du är bara 15. Du saknar dina vänner. Du saknar din familj. Du kom till ett nivå. Var du kanske på Island. Du var van vid att vara stora stjärnan och alltid få bollen och den som skulle göra något och göra målen. Och nu var du plötsligt med 11 spelare på planen som var på samma nivå. Ni var allihopa ville vara stjärnan. Så det var liksom, det var en mental grej man måste sätta sig eller komma över i början och börja om på nytt. Men det var en väldigt bra tid. Man lärde sig mycket både och liksom prata om fotboll, prata om taktik. De ställde frågor till dig, till spelarna hela tiden. Det var inte bara så att tränaren pratade och alla bara nickade ja. Du var tvungen att vara delaktig själv i diskussionerna. Och det lärde man sig väldigt mycket, det är mycket på. Sen var det fotbollsbiten. Jag tror inte, på 6 år i Holland så tror jag inte en gång jag var ute i skogen och sprang. Det hela konditionsbiten, vad gjorde vi med boll också. Så det var, för en fotbollsspelare gör det roligaste kan man säga.
Det är ju lite av en svensk klubb och Afonso Alves var där då bland annat. Och du är antagligen spelare med några svenskar. Lasse Nilsson kanske?
Lasse Nilsson var där, Viktor Elm, Patrik Ingelsten, Tom Sive, ungdomslandslaget, Jens Myksövre. Ja, det var många svenskar, många skandinavier. Så vi hade vår liten skandinaviska klubb kan man säga.
Vad är det som de är så bra på i Holland, att de liksom, de verkar ha väldigt bra akademier och skolor att liksom utveckla talanger?
Ja, men jag tror det är det med den tekniska biten, att det var väldigt mycket, mycket passningsspel, positionsspel, passningar, första mottagning. Du skulle liksom förbereda dig med din mottagning hela tiden. Och de var på dig hela tiden. Det var liksom... Det var en... Ska man säga, man kan jämföra det med en fabrik. Det var liksom... Ja, multifabrik med talanger. Man ville få så många som möjligt upp till A-laget. Och sen för att sälja vidare. För det är ju ändå...
Det är en business, helt enkelt.
Ja, men det är en business.
Hur känns det att vara en del av den business? För jag kan tänka mig att när man är 16 och man skriver på sitt första proffskontrakt så känner man nu är jag hemma. Eller, står du vad jag menar? Att, ja. Man lätt, att behålla det här drivet som ju kanske inte alla klarar av.
Nej, det är kanske lätt att slappna av på det sättet. Men jag känner så här att som 16-åring eller 18-åring... Det är inte då du ska tjäna dina pengar. Det är också det som ska driva dig det framåt. Att när du, ja, när du sen kommer till A-laget och har gjort någonting. Har visat på högsta nivå att du kan leverera. Jag tycker att då ska man få sin belöning. Det är allt för ofta att unga spelare får allt för höga löner. Direkt när de är unga talanger och... Och ja, slappnar av helt enkelt. Och det är synd att det ska behöva hända. Men i Heerenveen var de väldigt bra på att driva fram det. Att det är A-laget du ska till. Du fick alltid dina biljetter till A-lagsmatcherna. Liksom för att kolla. Det är dit du ska. Du ska dit. Och för att komma dit så ska du träna hårt. Och... Vi utlänningarna, vi var ganska många unga utlänningar som var där. Och på lediga dagar, då var det var extra träning för oss på morgonen. Så de var väldigt bra i att få oss till att fokusera på att Det var den stora stadion du skulle spela på sen.
Du når ju A-laget spelare en hel del matcher, men kontraktet går ut och du hamnar i Esbjerg, som ju ändå utifrån min perspektiv ser ut som ett steg ner. Vad är det som brister? För jag gissar att du hade förhoppning om att du skulle ta vägen någon annanstans.
Absolut. Jag hade en väldigt bra säsong när vi blev holländska cupmästare där 2009. Och ja, det gick bra. Karriären var på väg uppåt. Sen, jag tror det är andra träningen säsongen efter i säsongförberedningen, att då får jag en skada. Och jag är ute hela säsongen. Ett år.
Vad var det för skada?
Vad ska man säga, en ryggskada som gick ner till baksida lår.
Ja. I skärsnöven helt enkelt.
Ja, något sånt kan det väl heta på svenska. Så jag kunde inte springa helt enkelt. Jag kunde knappt gå i 9 månader. Jag försökte allting. Det mediska teamet, jag var i Belgien hos en specialist. Jag gjorde en operationer för att hjälpa till. Ingenting som hjälpte till. Det var inte för att jag åkte till Dr. Müller-Wohlfahrt i Tyskland.
München. Tidigare Bayern München-läkare.
Exakt. Och fortfarande läkare i landslaget, va? Tyska landslaget. Det var inte för att jag åkte till honom en vecka. Och jag låg där hos honom i en vecka. Och varenda dag tror jag fick 20 sprutor, alltså injections. Och jag vet inte vad det var han gav mig.
Vet du inte det? Alltså
han är ju en liten wonderdoktor på ett sätt. Så det var absolut inget olagligt. För det är ju, det var många stjärnor som var där. Ja, jag kan nämna liksom Andrei Shevchenko och Milan Baros. Då vi liksom, jag som en 18-19-åring, vi satt liksom tre och väntade på Dr. Müller-Wohlfahrt i väntrummet. Liksom. Det var ganska stort då, som en liten pojke där från Island. Men nej, jag var där en vecka. Fick också mycket behandling med i gymmet och massage och allt möjligt. Och efter en vecka där, då var skadan borta, helt enkelt. Och det var på slutet mot säsongen, så min kontrakt gick ut. Så ja, så då blev det ett steg ner, ja, för att få igång karriären igen, helt enkelt.
Och då blev det Esbjerg och danska ligan. Och hur var det? Kände du att du var på gång uppåt igen?
Det tog tid. Det tog tid att komma tillbaka. Jag kände mig, för innan hade jag alltid haft bra kondition och jag kunde löpa, kändes det som hur mycket som helst inne på planen och blev aldrig trött. Men jag kommer ihåg att det tog mig väldigt lång tid att få den basiskonditionen igen. De säger ibland att är du ute ett år, då tar det ett år till och verkligen komma upp på samma nivå som det var tidigare. Och det kändes som att det var lite så i mitt fall. Så det tog tid att komma tillbaks.
Du spelade både i danska högsta ligan och sen i andra ligan, för ni trillade ur. Yeah. Och sen tillbaka i högsta ligan. Och sen hamnade du i Helsingborgs IF, värvat då av en klubb lite på uppgång, eller i varje fall inte i fritt fall som det har varit sen, utan det var Jesper Jansson som värvade dig, annan tränare, annan. Hur sålde de in Helsingborgs IF till dig då?
Nej, Helsingborgs IF var ju Sveriges bästa klubb på det moment, kan man säga. De låg ju på första platsen i ligan och hade ett väldigt intressant lag med många, många bra spelare, många profiler. Sen jag tror det var andra matchen eller tredje, då skadade mig Malangu sig få den vad är det?
Varskada.
Ja, varskada. Ja, och är ute ett halvår.
Och
han var viktigare för laget än kanske folk trodde. Han hade haft en riktigt bra säsong tills dess. Och det var vi kom vad ska man säga aldrig riktigt igång efter det. Vi tappade ledningen. Kändes det som att lite luftet gick ur truppen på det momentet. Så det var väldigt tråkigt.
När förstod du att klubben som ju sen visat sig hade såna ekonomiska problem, när förstod ni spelare det att det var så allvarligt?
Nej, det var först året efter. Året efter. Vi hade ju ingen bra säsong där 2014. Många profiler lämnade. Riktigt många unga spelare, talangfulla spelare, absolut, som kom in samtidigt. Och det är kanske i vanligt fall är det kanske bättre att det är två, tre stycken unga som får komma in och vara med i truppen. Men nu var det, jag tror det var 10-12 stycken som kom samtidigt. Så jag vet inte om det var det smartaste sättet för de många spelarna att komma in så många samtidigt. Men vi fick aldrig ihop spelet säsongen 2014. Och då hörde man ju via att klubben hade åren innan satsats lite väl för mycket.
Hur mycket information fick ni från ledningen, eller var det som ni läste i Helsingborgs Dagblad?
Ja, så det är klart man fick höra lite där och där. Men det var kanske inte det som var det viktigaste, hur vi fick höra det. Det mesta var bara att vi hörde det, att det var problemer. Det är klart det är väldigt tråkigt. Man har varit med om det innan
Därför känner man har signat på det som lanseras som, eller som då är Sveriges bästa klubb och det ska satsas och man skriver på för flera år. Och sen plötsligt visar det sig att det är ett luftslott.
Nej, det är klart det är tråkigt. Det är inte det man hade förväntat sig när man kom till klubben, absolut.
Hur reagerar du? Går du upp till Jesper Jansson då och säger vad fan var detta? Eller?
Nej, alltså för mig var det ju ett dubbelslag kan man säga när Henke Larsson kommer in sen som manager och då kallar han mig till ett möte och innan nästa säsong skulle börja och ett möte var jag trodde bara skulle vara ett taktiskt snack för kommande säsong, men det visste sig sen att det var jag och några andra som var tvungna att lämna helt enkelt på grund av ekonomin. Och det var väldigt det var inte roligt att höra.
Och han gick ut i tidningar och sa att du tjänade alldeles för mycket eller du har för hög lön, därför måste han iväg. Hur känner man när man läser det?
Nej, alltså vi efteråt så kanske det hade varit bättre att vi höll det mellan oss. För det var ju ingen önsksituation för en spelare och både få höra det från Helsingborg och sen var tvungen att leta efter en annan klubb, och det är ju inte kanske det är inte det andra klubbar vill höra heller, att det är en spelare som är tvungen att lämna en klubb helt enkelt. Så det var ingen bra situation för mig då.
Och tjänar du? Eftersom du hade så hög lön.
Nej, alltså Jag kom på en ganska bra tidpunkt kan man säga till klubben. Men jag tror att det som gjorde var att det är många spelare som tar stor signing on fee i Sverige. Men det gjorde inte jag. Jag fick ingen signing on fee. Så då fick jag kanske lite mer med månadslön istället. Så det var väl det. Jag vill inte gå in på några summor. Men jag tror det är inte lika mycket och folk tror absolut inte.
Hur är relationen med Henrik Larsson nu?
Den är bra. Den är bra. Det började på fel fot. Vi känner inte varandra personligt. Och det är klart det... Jag förstår hans situation också lite. Men sen när vi väl lärde känna varandra, speciellt ute på träningsplanen och så, då tror jag att vi är ganska lika mentalt på många sätt. Och han har också spelat i Holland och pratat holländska, så vi pratade holländska med varandra. Det ger också lite ska man säga, ett speciellt band. Så, nej, vi passade ganska bra ihop, tyckte jag. Och har bara positiva saker att säga till honom som tränare, absolut.
Nu, du gick ju iväg till Ryssland först på lån ett halvår och spelade i en Moskva-klubb och sen blev det in fortsättning där, kom tillbaka och gjorde en bra höstsäsong i Helsingborg. Hur svårt var det att hitta en ny klubb i det läget? Jag menar, det var ju tätt inpå, det var inte så många transferfönster att öppna kanske.
Nej, jag åkte till Ryssland menar du? Mm. Ja, det var svårt.
Ja, dels när du åkte till Ryssland, men även efter Ryssland. Ja. Jag antar att HF inte helst av allt ville ha tillbaka dig.
Nej, det var så. Den meldingen jag fick, det var att du måste lämna. Eller så du kommer inte spela här. Om du inte lämnar så får du inte spela. Det var beskedet jag fick. Och...
Men är det ens lagligt säga så när man skrivit ett kontrakt?
Det vet jag inte. Men det... På ett sätt så gav det mig bara en extra motivation och visa det motsatte. Att visa att jag... Nej, nu ska jag bara visa att jag behöver i den här klubben. Att jag är en bra fotbollsspelare, att jag kan göra mycket nytta för Helsingborg. Så det, jag valde den vägen och inte... Inte gå till media och snacka skit. För jag har sett det så många gånger att det är klubbar som, eller spelare som har gjort det på det sättet. Och jag tycker alltid att det är lite fel.
Varför?
Jag vet inte. Jag tycker det är... Personligt så tycker jag att det visar en dålig mental styrka. Att du går och prata skit i media om en klubb eller om en tränare. Och det är inte min stil helt enkelt.
Jag tänker bara att om man... ibland kan det vara bra att förklara för fans och liknande som ju inte förstår varför olika saker och ting sker så att säga. Och ibland kan man ju faktiskt... Eller åtminstone kan jag utifrån tycka att Helsingborgs IF skötte sina affärer åt helvete för dåligt. Mm. Och skrev kontrakt som man inte kunde stå för sen. Jag tycker inte det är okej. Och om man då inte berättar det, ja, då är det ju svårt för fans och andra som bryr sig kring klubben att förstå läget.
Ja. Jo, det kan jag dels hålla med om. Men i mitt fall, då valde jag hellre att göra det på det sättet. För att situationen var inte bra. Och när sån historia är kommit ut på ett sätt, det ser aldrig bra ut. Och om du bara fortsätter så, det blir aldrig positivt. Så nej, jag tror också det är liksom det man har tagit med sig kanske från Island och bara den isländska mentaliteten och så, att man gnäller inte, du kör vidare. Och det var det jag försökte göra och det belönade sig också till slut. Så det var väldigt bra att få... Kanske också sätta ett litet exempel till andra spelare som kanske kommer i den situationen senare. Eller unga spelare som kanske... Det händer ju ofta att man är oenig med sin tränare. Och varför får jag inte spela och bla bla bla. Att, nej, det finns andra vägar att visa tränaren att man ska spela.
Är de gå till oss journalister?
Ja, eller hur? Det tycker jag inte om det att säga det.
Jag kan förstå det också, men därmed så kan jag tycka att ibland inom fotbollen finns det någon sån här ambition att det ska vi hålla inom familjen fotboll. Och det är ju för att man också inte vill att det ska komma ut att man faktiskt gör fel. Jag tycker att HF, det var inte Henrik Larssons fel, men HFs ledning misskötte ju klubben helt enkelt. Och om det inte når ut, ja då är det ju svårt för medlemmar och liknande att agera. Absolut. Det är mer det. Absolut. Men jag kan förstå att den isländska inställningen att man inte gnäller helt.
I den andra halvleken, vi såg det alldeles nyss, straff för Simon Hedlund mot Smarason. Och sen det här då, Smarason tyckte inte det var straff, men å andra sidan han fäller ut benet.
Benet och armen.
Och han träffar inte bollen här, hörru.
Nej, det är
bara spelaren.
När Hammarby gjorde comeback i Allsvenskan 2015 så inledde man C-spelet starkt. Men fick problem efter ett gäng omgångar och resten av året var ganska tungt. Nanne Bergstrand, tränaren, har predikat tålamod och sagt att klubben kommer behöva tid för att bli ett riktigt topplag. Skälet är att man varit ett superettanlag under så många år. Inför 2016 tillhörde Arno Smarrason en av värvningarna som skulle hjälpa till att lyfta klubben. Tyvärr har 2016 inte heller blivit riktigt vad Hammarby-fansen väntat sig och knappast har spelarna heller väntat sig, även om Smarrason plockat upp ett och annat från Nanne Bergstrand. Lösningen blev ju att du flyttade till Hammarby och när du skrev på för klubben så sa du att det ser riktigt bra ut för Hammarby och de har också tagit in Melker Hallberg och liksom klubben är nära att vara topplag redan nu. Nu sitter vi här ett halvår senare efter en rätt tung vårsäsong för Hammarby. Vad är det som inte funkar?
Nej, jag tror mer det jag sa att klubben har all potential att bli ett topplag. Och det tror jag fortfarande är så. Även om nu vi kanske inte har fått den starten på säsongen som vi hade önskat. Men vi ska heller inte glömma att Hammarby har varit nere.
Långt tid. Låter du som Nanne Bergstrand?
Ja, men det ja, men det är klart vi får ju höra det också och det är ju rätt också att jag kom till klubben också på de förutsättningarna att jag visste att det kunde ta tid för Helsingborg eller för HIF Hammarby och på riktigt etablera sig i Allsvenskan. Och det är också därför jag har skrivit på ett treårskontrakt och för att vara med om det, för att även om vi inte har startat bra i år så finns det ju många förutsättningar och bli bättre.
Du har ju två landsmän i klubben som ju nu spelar EM och så. Vad betyder de när du valde Hammarby?
I första hand spelar det inte så stor roll. Det är kanske inte mest det du tänker på. Du tänker på vart är klubben på väg? Vad är det för klubb? Kan det passa bra för dig själv? Sen kanske nästa steg är vad är det för spelare som är där? Jag hade lite kontakt med dem innan jag skrev på för klubben. Ömme hade varit där i ett halvår och pratade väldigt bra om klubben. Han har själv också gjort succé och Birker också. Så det är klart det spelar in i efter det. Nej, men sen är det... Jag sa alltid innan att första prioritet var att lämna Skandinavien för att gå till andra ligor. Men jag sa alltid att men om Hammarby skulle vara intresserad då skulle jag verkligen lyssna. För jag har aldrig tyckt att Hammarby är en väldigt intressant klubb. Spela.
Vad är det som är intressant?
Nej,
publiken?
Det är ju, allt lite runt omkring. Det är en fin klubb helt enkelt. Det är en arbetarklubb. Det är familjklubb. Alltså det jag tycker är fascinerande med den klubben. Och folk är med i medgång och motgång. Och det är väldigt speciellt. För det ser man inte överallt.
Vad är det som i, vad lägger du i ordet arbetarklubb?
Nej, alltså jag vet inte, om man jämför med kanske andra klubbarna här i Stockholm. Det, Hammarby är mer, jag vet inte, det känns bara så att det är liksom det
mer vanliga knägare på läktaren, är det du menar? Eller liksom?
Ja, kanske så, lite så. Jag vet inte.
Nej, jag blev bara intresserad just vad som ligger i ordet arbetarklubb.
Ja.
Men om man säger att ni har ju den här fantastiska publiken, är du, hur ser du på att de är där fortfarande trots att resultaten då uteblivit?
Ja, men det är det jag menar med att vara med i medgång och motgång. Att fortfarande, jag har varit i andra klubbar var det har gått dåligt eller gått sämre och då försvinner publiken helt enkelt. Sen vinner du två matcher igen och oj, där är de igen. Det är inte riktigt supportrar. Så det här är väldigt speciellt. Och jag tror hela Hammarby-familjen, de är bra på detta. Också på marknadssidan. Att de vill få nya supportrar, unga supportrar. De har alltid en sektion på läktarna för unga publiken. Och för att liksom behålla det flowet hela tiden. Det tycker jag är väldigt, väldigt bra.
Hur ser du på, jag menar, naturligtvis när resultaten uteblir, även om Hammarby har varit många år i Superettan, så har man nästan bytt ut hela truppen som man var i Superettan. Att liksom ändå inte resultaten och trycket ökar på först och främst sportchefen Mats Ingblad ju. Ja, förstår du det?
Jag tror man måste ha lite mer tålamod. Absolut. Jag tycker spelmässigt och vad jag har hört säsongen innan, då är vi absolut på rätt väg spelmässigt. Och jag tycker i många matcher vi har varit bättre laget helt enkelt, men inte fått några poäng med oss. Och det är kanske med det som vi behöver ändra i vårt spel, att bli lite mer killer instinct när det gäller. Vi har gjort många mål. Vi har spelat dels ganska bra, tycker jag. Men vi har släppt in många mål också. Och det är kanske det som om vi ska nå högre upp, börja med den här säsongen, att då är det klart vår organisation defensivt som vi behöver bli bättre på.
Om du ser på Nanne Bergstrand, jag vet ju att ni hade något möte tidigare under våren där ni spelare och pratade med honom om hur man skulle spela och liknande. Och hur ser du på det spel ni har visat upp under Nanne nu i år?
Ja, som sagt, dels bra. Vi säger att vi vill spela offensiv, tempo, stark fotboll. Och det är klart det finns förbättringar på många sätt. Och vi kanske inte, ja, vi kanske inte alltid har de spelarna just för den tempostärka fotbollen. Men vi har ändå ett bra lag, tycker jag. Truppen är bra. Det är många spelare som har varit med i Allsvenskan länge och har erfarenhet och så jag tror bara vi kommer bli bättre och bättre ju längre vi får jobba med det här. För som du säger, de har ju bytt nästan hela laget under 2 år, så det är klart, det vill du ha en riktig framgång, så det tar alltid tid, så lite tålamod.
Om vi går till det mötet som ni hade med Nanne, upplever du att han lyssnar på er och tar in, eller vill han köra sitt eget race?
Ja, absolut. Vi var ganska många nya spelare som har kommit in, och vi ville bara få lite mer tydlighet, kanske med spelarna emellan också, att vi förstod varandra vad vi skulle göra i vissa situationer. Så det var kanske med det. Det var ingen kritik mot Nanne så. Men han lyssnade. Det är klart han har sitt sätt och sin manual som vi ska följa. Och det...
Pluggar du den på kvällarna?
Jag har gjort det.
Vad står det i den manualen?
Nej, men det är bara massa olika situationer. Hur vi ska stå när vi har bollen på ett sätt. Jag vill inte gå i detaljer. Det hade varit dumt att berätta för hela Sverige vad står i den manualen. Men det är bra att ha en tydlig spelidé som alla följer. Det är också det där kanske du ser med isländska landslaget. Det är verkligen en spelidé som alla följer. Och om alla följer det, då kan man nå framgång. Så det är det dit vi vill.
Vilken är din, om du får själv välja, du kan ju spela på flera positioner, men om du får välja själv, vilken position vill du helst ha?
Min position som jag har spelat mest under min tid, det är ju, ska man säga, offensiv mittfältare. Det är så jag har skolat under min 6 år i Holland som 4-3-3 som en, vad ska man säga, en 8 eller 10 kan man säga. Så det är lite det jag är skolad till. Sen är jag ändå ganska allround spelare. Så jag har spelat som forward, jag har spelat på kanterna, centralt på banan, höger bak till och med lite också.
Det kanske du vill glömma. Den ena matchen
vill jag glömma i alla fall, ja. Men det gick lite bättre i Helsingborg några matcher där innan. Men ja, det är klart, det är sånt som händer. Men jag skulle säga som en 8 eller 10 är jag starkast.
Ser du att du spelar ut dina 3 år här i Hammarby, att du verkligen vill vara med på den resan? Eller har du hela tiden en dröm om att komma iväg ut i Europa? Och ett annat land än Sverige då?
Ja. Jag tror man aldrig ska vara nöjd med vad man är. Och alltid ska ha ett mål om att komma sig vidare. För så länge du känner dig nöjd, då slutar du utveckla dig som spelare. Så jag har absolut en dröm att gå tillbaka till ut i Europa. Absolut. Och det Holland, Belgien, ja, det är klart, det är dröm som man har alltid i bakhuvudet. Men sen är det upp till mig själv och prestera för mitt Hammarby. Och man vet aldrig vad som händer i fotboll. Det handlar om timing också. Men absolut, jag hoppas inte att det är en station.
När allsvenskan nu startar om efter EM och tar fart mot hösten, vad känner du att ni har jobbat på nu inför omstarten som du tror kommer ge effekt i form av kanske lite mer poäng framåt?
Första veckan har jobbat väldigt mycket fysiskt med Klas Hellgren och Hansken, hans assisterande. Vi har varit i Hammarbyhöjden och sprungit och...
De kör inte som i Holland alltså.
Nej, exakt. Det är lite annat. Men det är okej. Så första veckan mycket, mycket basiskondition. Och sen har vi har pratat väldigt mycket om just det defensiva organisationen och vissa situationer på kantarna och i försvaret som vi vill förbättra. Så det är mest det vi har lagt fokus på.
Men du är hoppfull inför hösten.
Ja, absolut. Det ska man vara också. Vi har ett bra lag. Och vi har ett ambitiöst lag, tycker jag. Det är många spelare som är professionella och verkligen vill någonting med sina karriärer. Och det tycker jag är viktigt. Och det var viktigt för oss att vinna sista matchen innan uppehåll mot Gävle. För att vi kunde i alla fall... hålla med vad ska man säga i mitten av tabellen. Så det, nej, vi är vi är optimistiska. Vi, det kräver hårt arbete, men vi går för det, absolut.
Stort tack för att du kom hit.
Tack för det.
Inte utan att man lider lite med Arnold Smarrason, som inte fick följa med på äventyret i Frankrike. Och oavsett om det blev seger mot England eller ej, så har det varit en otrolig resa som det isländska landslaget gjort. Men Smarrason får väl göra som de flesta islänningarna. Bita ihop och komma igen och kämpa på. Och det verkar han ju inställd på att göra, både i det isländska landslaget och i Hammarby. Och podden snurrar vidare. Denna vecka producerad av Olle Junell Lindberg och David Elfgren. Och vi ska rulla vidare till ungefär i mitten av juli. Det blir några livepoddar från Almedalen i nästa vecka. Utöver det vanliga avsnittet på måndag. Och sen kommer livepoddarna att komma ut efterhand efter EM-finalen och där framåt. Och som vanligt är vi tacksamma för all form av feedback. Och Twitter är Olof Lund i ett ord, Instagram Olof Lund i ett ord, eller mail olof.lund@tv4.se. Tack för den här veckan.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.